Podplay.
Veckans avsnitt sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan, Sveriges bästa frisörutbildning. Ja, skulle du välja att utbilda dig till frisör så har du i stort sett garanterat jobb efter att du är färdigutbildad. Eller du kanske även funderar på att bli barberare. Är du nyfiken på någon av de här två yrkena, smit in på svenskafrisörskolan.se. Men nu är det dags för ännu ett avsnitt av podden som heter Snutsnack. Och en gång tidigare har jag haft besök av en person som såg mycket fram emot att börja jobba som polis. Men tyvärr blev det inte så och han hade heller ingen plan B. Idag heter min gäst Tony och vi ska få höra hans historia kring den polisiära utbildningen och hur det gick för honom. I Patreon-avsnittet så pratar vi lite om Tonys framtida planer och hur det går att jobba i ett annat blåljusyrke än just polisen. Annars ses vi på sociala medier, där finns vi också. I övrigt, var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en intressant lyssning.
13.10, 5.70 kom. 13.10, Odengatan kom.
Varmt välkommen till Snutsnack, Tony.
Tack.
Vi ska prata lite om din resa, kan man säga. Du sökte till polisutbildningen för ett antal år sedan, ja. Och kom du in på första?
Nej, faktiskt inte. Jag kom in på andra för första gången, så kuggade jag på hörseln, vilket jag inte kunde tro. Men det är väl så att när man hör dåligt så märker man inte det själv, utan det alla andra runt omkring då.
Men vad hände? Vad då? Tränar upp hörseln upp sen? Men vad...
När man försöker väl peppa upp sig lite grann så kunde det vara att man kanske har lite god musik i öronen som man blästar på. Och det kunde ha varit så att de blev lite trötta då när jag skulle sätta mig i båset. Och jag som inför det så hade jag ingen aning om det. Men då när jag berättade för andra vänner och sånt där om den setbacken, då berättade de att man kunde ha på sig eller stoppa in öronproppar en stund innan. Aha. Så att de blir liksom utvilade och då lite känsligare för ljud då.
Okay.
Och då testade jag det och då gick det igenom andra gången och jag kunde inte tro mina öron.
Precis det du kunde göra. Ja. Men när dök tanken upp om att liksom yrke polis, det här kan vara någonting för mig?
Det började egentligen när jag fick barn. Innan det så var det så att jag funderade mycket på man utgick från sig själv. Hur mår jag? Hur har jag det? Och så tar man det bara därifrån då. Men då när jag fick barn så började man tänka lite grann, hur ser jorden ut efter mig och runt omkring mig? Hur kan jag skydda mina barn bäst? Man börjar källsortera, man börjar med små saker så där då. Men då hamnade jag också i ett vägskäl mellan att välja mellan olika jobb, och då såg jag även den här, jag tror det var någon annons. Så har jag en del vänner som är poliser, så att det blev lite grann att flera saker som spelade in, så tänkte jag söker. Vad har jag att förlora liksom? Men det var ju synnerhet då just det, för att jag vill göra jorden till en bättre plats för mina barn. Det var så det började.
Vad hade du gjort innan då? För jag menar, du var i alla fall inte 21 när du sökte.
Nej, det var jag inte. Nej, men jag har jobbat mycket med kampsport och försäljning och så mycket med människor inom vården, både äldre och med barn och sånt där. Så jag har ju mycket erfarenhet av det sociala då.
Mm.
Och det tyckte jag också skulle vara någonting som var väldigt meriterande, och även varit instruktör i många år inom kampsporten då, så att det är någonting också som jag tänkte kunde vara meriterande inför den blåa branschen.
Just det. Sen kom du in på utbildningen någonstans i Sverige.
Mm, mm.
Hur var det då, själva utbildningen? Och...
Ja, men det var ju lite så här en veckaklocka, att det skulle vara väldigt akademiskt. Jag är ju en väldigt praktiskt lagd person, så man fick ju verkligen anamma det med så gott man kunde då med att bläddra i böcker långt in på nätterna. Och då när man hade barn samtidigt och ett annat familjeliv, liksom det var svårt att bolla. Men jag kavlade upp ärmarna, för min slutdestination var ju så viktig för mig. Så det var bara att omfamna det. Och jag tyckte det var väldigt intressant. Det var utmanande. Men det är ju så man utvecklas, med hjälp av utmaningar.
Jag har ju alltid varit imponerad. Jag har ju jobbat som lärare lite på skolan och så här, av folk som har liksom små barn hemma, och det är allt det som den logistik vad det krävs liksom. Mm. Det tycker jag är imponerande. Men det är också lustigt när du säger att det var väldigt akademiskt.
Mm.
För det är ju inte riktigt min bild av när jag gick på skolan 88 liksom. Det var ju klart att vi fick bläddra i böckerna och läsa lagtexten såklart. Det måste ju en polis kunna säga. Men var det så att du reagerade, oj, det här var mer, mycket mer akademiskt än vad jag hade kunnat föreställa mig?
Ja, men det var ju till exempel första salstentan. 4 timmar man skulle sitta där inne. Dels tidsmässigt, men också det blir en sån urladdning. Du ska skriva så mycket. Sen så ska du förklara för en annan person som inte har någon som helst förståelse, kan man ju tro då. För jag fick ju tillbaka på första salstentan. Ja, du behöver utveckla typ mer eller mindre på varje fråga. Ja, men jag tycker jag svarar på detta. Nej, men du får utveckla. Och så kollade jag lite grann med mina klasskamrater. Liksom, men hur skrev ni? Liksom, typ. Ja, men vi skrev ungefär samma saker fast vi bara skrev 40 rader istället för att summera det på 5 rader. Så aha, okay, så begreppet ordbajsa fick jag bekant mig mycket med.
Ja, det kan
Men sen efter det då, när jag fick på näsan förstången, det blev ju som en liten förlust. Oh fan, det här var jag inte beredd på. Är jag redo? Fan, men det var ju första salstentan då. Så efter första kvällen, liksom, när man fick det negativa svaret då, så kavlar man upp ärmarna och så fick man liksom omfamna en ny sida av sig själv med hjälp av den här utmaningen. Och då var det inga problem sen efter det vad det gäller den biten då. Sen så kanske det är typ andra lagrum och andra kurser, så man får liksom tänka på ett annat sätt och sånt där då. Men jag tyckte jättemycket om det, just det här med att man får liksom ta sig an allt detta då.
Mm. Men det fanns ju praktiska inslag också.
Jajamän. Och det var ju inga problem vad det gäller polkan och bilkörningen och de här sakerna. De tyckte jag var jätteroligt och utmanande och sådär då. Men det var ju också något som jag är väldigt bekväm med. Liksom, jag har kört mycket bil i mitt liv, och även då i grepphallen så var det ju så att till och med ibland så fick jag visa tekniker då. Det var någon elev som frågade läraren då, men om någon gör så här och så här, hur gör man då? Och läraren hade liksom inget riktigt bra svar, så frågade han mig, men vad skulle du göra med din bakgrund då? Typ, ja, men ge mig 2-3 minuter så ska jag fundera lite grann då. Jag är ju lite rostig, men ja, och så testade jag lite grann. Och sen så förevisade jag för läraren då, och han sa, det var jättebra. Och så fick jag då visa för hela klassen då.
Okay.
Och det var någonting som, och det här polkonkonceptet var ganska nytt fortfarande då, så den var ju inte helt bulletproof, vilket i alla, ser man, fysiska konflikter så är det ju svårt att skräddarsy den och
ja.
Det blir ofta bara en stor hög.
Ja, det blir sällan liksom våldsanvändning direkt ur Rikspolisstyrelsens anvisningar.
Nej, precis. Inte som taget ur film, liksom, där teknik efter teknik fint vävs ihop.
Enda som faktiskt tycker jag har funkat bra för mig, det var den där, vi kallade det för svanhalsen, när man liksom bryter liksom handleden lite, när någon som är stök och inte vill gå med riktigt, och om personen inte är för påverkad av både det ena och det andra, så smärtar ju det lite och då kan man lugna ner sig.
I grepphallen funkar det jättebra.
Mm.
Ja, sen så kommer man ut i verkligheten och så märkte man att fan, det var jäkla vad jag får ta i. Då får man kanske använda, kan man säga, mer primitiva och tydligare tekniker. Liksom. Det behöver inte vara de här smärtpunkterna och lite finlir, utan då får det bli liksom att man har armen bakom och ryggen så att man styr med hela kroppen då, istället för med små vinklar och sånt.
Just det. Nej, men okej, och annars då liksom med klasspolare och allt sånt där, hur var det liksom?
Ja, men jag tyckte det var bra, men jag hade ju svårt att omfamna det här sociala runt omkring, just på grund av att jag både jobbade och hade familj samtidigt. Så var det inte på schemat någonting som jag skulle göra, så var det oftast någonting där jag behövde ta hand om min familj eller jobba då.
Just det.
För det är ju utgifter med småbarn och den biten också, och hus.
Så... Förkylningar skulle jag vilja säga.
Ja, ja men det är sånt händer väl också. Men jag kom, ja, de, barnen var ganska friska. Så, mycket vitlök och vitpeppar och vad de är.
Så husmorskur liksom.
Ja.
Men jag förstår, för många då som går på skolan, det är ju alltid den här målbilden ut, ut, ut liksom. Var det så för dig också? Var det den känslan man hade?
Ut på...
Ut i verkligheten. Aha. Så att säga.
Jo, absolut.
Aspiranter
det var det.
Blir det ju då för den, på det sättet man utbildar idag. Liksom.
Amen. Men det var det alltid. Det tog inte så lång tid innan man blev skoltrött. Okay. Redan kanske efter bara några månader så bara, men jag vill inte hålla på och bläddra i böckerna, jag vill inte sitta i lektion, så jag vill ut och arbeta. Så de få lektionerna när man liksom fick ta på sig den blå uniformen och röra sig lite grann ute på gatorna liksom i samband med olika lektioner, då kände man verkligen att man växte och man blev triggad och man kände att ja, men nu kan jag ta några salstenter till, för det här, det kändes gött.
Ja, jag fattar. Jo, men det kommer jag ihåg. Man var ute och körde med bilen där. Jag kommer ihåg, det stod inte polis på våra bilar, utan men det såg ut som en polisbil. Liksom. Så polishögskolan gjorde vi på
det. Ja, det stod polisutbildning tror jag.
Polisutbildning, på... ja, just det.
Men för ett otränat öga så...
Nej, precis. Men ögontjänarnas upptäcker man ändå.
Ja, ja.
Eller hur?
Ja, det är många som vill stå och vinka till den ändå. Och så får man väl se det lite grann som att men jag är på väg dit i alla fall, så... Vi kommer ju spela i samma lag, alla vi som får ta åt oss av de här vinkningarna och de, säger man, lyckoönskningarna man får på gatan och sånt ibland. Då.
Precis. Men sen då var ni färdiga med terminerna, det akademiska så att säga, och även de praktiska övningarna. Ni får, det blir som lite avslutning då, sista dagen innan ni ska ut.
Mm.
Då blir ni ju polisman enligt, alltså man har ju polismans befogenheter som alla färdigutbildade.
Mm.
Hur var den känslan då liksom, att veta att nej, men nu ska jag ut liksom?
Ja, den var ju helt fantastisk.
Ja, det var det, ja.
För det var, i och med att jag är en praktiskt lagd person då, så då visste jag att allting här efter kommer liksom vara precis så som jag hoppas på och förväntar mig. Att liksom det här, nu blir det verkligt. Allt detta som jag har övat på inför och så har man hela tiden liksom brytit upp det, antingen om det är praktiska lektioner med övningar eller om det är teori. Nu ska allting vävas ihop och så ska man liksom känna liksom, har jag fått ett bra paket här nu att ha med mig?
Ja.
Nu ska jag kanske bara fila till hörnorna liksom, men nu är jag med i matchen.
Och vad började du? Vad fick du göra då? Fick du åka radiobil eller vad?
De första månaderna då så satt jag på utredning på en mindre station då. Och det var ju väldigt trevligt och härligt. För det var en väldigt god grupp som satt där. Och instruktörerna var supertrevliga och väldigt tillmötesgående och mån om att man skulle trivas. Det var inte bara det att du ska jobba bra utan att du ska må bra där också. Så de var ju helt fantastiska var de.
Hur blir man bedömd då när man kommer ut så där på aspiranten?
Ja, men det finns ju olika punkter som man ska uppnå kompetens på. Jag tror det var 27 punkter eller något sånt där.
Ja.
Och alla vidrör olika områden då. En del kanske liknar de andra, men allting ska ju liksom bedömas var för sig.
Finns det någon oro när man kommer ut, eller fanns det någon oro hos dig att tänk om jag inte liksom blir godkänd på?
Varje dag.
Alltså, skulle du säga att det fanns hos andra som var på aspiranter också, att man har den känslan att...
Men jag tror många har det i olika grader. Ja. Finns de som kanske känner det, men jag är så jäkla duktig på det här och det här. Jag har varit förberedd länge och jag visste ända sedan jag var litet barn och kollat på liksom filmer och haft det som en dröm och anammat den rollen väldigt, väldigt tidigt. Det gjorde inte jag. Jag var ju många år innan jag kände liksom att men det här kanske är något jag vill göra.
Uh-huh.
Om det var till fördel eller nackdel, det kan man ju säkert dividera om. Men just det här med att känna oron med att vara bedömd och sådär. Jo, men det pratade vi ofta. Vi hade ju sådana här handledningsmöten då. Där vi ofta berättar lite grann hur man tänkte, hur man kände och sånt där. Och stämde av inom gruppen här utav de aspiranterna då. Hur känner du och så vidare. Men överlag så i början så tror jag vi alla kände liksom väldigt bra. För de var väldigt, väldigt goda där i, på första stället som jag var på.
Och hur länge var du där då?
3 månader.
Och sen vidare då mot nästa stopp?
Ja, strax
stopp.
Innan de här 3 månaderna tog slut så skulle man då göra PNF då, polisens nationella förarutbildning.
Okay.
Steg 2. Steg 1 fick man i skolan då. Och då är det att köra lite polisbil då ute på gatorna då. Med en instruktör ute från myndigheten och inte från skolan.
Ah, okay. Mm.
Och då börjar det kärva, kan man säga. Ja. Redan där.
Okej, vad hände?
Det visade så att den instruktören som jag hade där på PNF:en skulle även då vara min instruktör på IGV, alltså ingripande verksamheten där.
Okej. Mm.
Och det tänkte jag, det var ju helt fantastiskt. Då har jag möjlighet liksom att få ett ansikte och prata och bekanta oss. Liksom. Det är oftast så man får liksom en bra relation, man avdramatiserar lite grann, man bjuder på sig själv och har någonting att bygga på då.
Mm.
Men jag tog inte ens mer än 10 minuter innan han hugg på mig.
Asså.
Alltså verkligen det jag funderade på, sa jag någonting verkligen illa eller har jag gjort illa honom i ett tidigare skede som inte jag vet om?
Aha, okay.
Och då var det ju vi 3 i polisbilen då. Då var jag, instruktören och en till aspirant då. Och varje gång när han pratade med den andra aspiranten var han trevlig. Långa meningar. Mot mig då, så var väldigt kort. Och det hugg.
Kan du ge något exempel på huggen?
Nej, men exempel då som... Ja, efter, ja, om man säger så de här första 10 minuterna då, så ganska vanligt. Ja, vilka är ni då? Berätta lite kort då. Då var det jag som började köra. Ja, då berättade jag. Ja, men jag heter Tony och jag är gift, har barn och sen så... har jag erfarenhet av annan blåljusverksamhet där jag även jobbar som har som bisyssla nu då. Ja, det där kan du bara fetglömma.
Okej.
Okay. Ja, fetglömma och sådär. Det var ett starkt ord och stark ton, sa. Aha, okay. Ja, okej. Ja, jag har ansökt om bisyssla. Jag har fått en godkänd. Jag tänkte om han inte visste om det. Aha, att jag hade okay. Liksom fått det godkänd så här då. Så jag fick det bara liksom på ett ödmjukt sätt ändå informera. Ja, men det kanske är för att du är aspirant. Men sen är du färdig PA så kan du bara glömma det sen. Och jag kände att jag vill inte stå här och klincha med honom. Det känns så fruktansvärt onödigt. Så jag tänkte, ja okej, vi får väl se det då när det kommer.
Mm.
Så, sen så bara släppte jag det för jag kände det här. Så här vill inte jag inleda en relation.
Nej.
Med en sån rejäl uppförsbacke.
Var det någonting som din... aspirantkollega reagerade på också? Eller
vad? Jajamän.
Alltså, ja.
Hela den första dagen vi körde tillsammans då, jag bara kände att varje sak jag sa hugg han på. Och vilket gjorde att jag fick sluta på mer och mer. Alltså jag ville inte prata. För då är det något annat där att han kommer att hugga på. Så då dagen efter så frågade jag min aspirantkollega. Tyckte du att han var otrevlig mot mig? Ja, nu när du sa det så tyckte jag det. Ja, okej. Men bara så att jag inte är själv om det. Eller att jag överanalyserar eller känslig sådär då. Men observera våra interaktioner bara så att... så att du liksom ser det också då.
Mm.
Ja, jajamän. 10 minuter också direkt efter det. Så fick jag en utskällning för jag stod och väntade på honom. Han sa så här, kör ut bilen till manövergården och så väntar du på mig där ute. Ja, okej. Då gjorde jag det. Och i och med att det fortfarande var den här PNF-veckan då, så hade vi en annan polisbil bakom oss också, som också skulle vara med på den här utbildningen då. Så vi var ju, jag tror var 4-5 bilar som skulle köra tillsammans.
Mm.
Så stod han där på gården och pratade i sin telefon. Jag stod där och väntade. Och så bara slet han upp dörren. Du kan inte stå här, fattar du väl? Håll upp hela verksamheten. Och så kollar jag i backspegeln och så tar jag, det är ju bara de som också ska med oss. Till den här utbildningsplatsen här då. Och bara slängde igen dörren. Och jag bara vände mig om till aspirantkollegan som satt där bak. Jag sa ingenting. Och då sa han: jag tycker verkligen du ska prata med handledaren. Det där är inte okej. Okej, tack. Då är jag inte ensam.
Nej,
som känner att det här är inte okej då. Och jag berättade att handledaren bara: jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Han uttrycker sig, han gör så. Och varje gång det finns tillfälle när vi inte kör så är han väldigt upptagen med sin mobiltelefon. Alltså det finns inget tillfälle liksom att bara chitchatta lite grann och fick jag få en
annan. Han sitter med sin mobil medan ni...
Inte när vi har lektioner. Nej. Men emellan körningarna, om man säger så. Vi har kanske en 10-minuters break där. Så då finns han inte ens tillgänglig för liksom, småprat eller sådär då. Så det var svårt liksom att bygga någon form av relation. Det var bara hela tiden.
Men hur kändes det om han skulle vara din handledare sen då i framtiden?
Ja, om han skulle vara min instruktör sen.
Instruktören, ja, förlåt.
Det var det som jag kände bara redan efter bara 2 dygn. Eller 2 dagar. Och det känslan är så här. Och jag ska ligga liksom bara i hans bedömning sen i 8 veckor. Det här känns inte bra. Och det var det ibland jag sa då till handledaren där. Det är hon som sammanställde allting.
Ja, det är hon. Det är här. Ja, förlåt, jag blandar ihop begreppen. Ja.
Och då så sa handledaren liksom typ: ja, men har du försökt prata med honom? Ja, hela tiden. Det går liksom inte. Vi hade lunchrast tillsammans. Vi skulle käka pizza och jag också. Och så satt jag liksom mitt emot honom. Och han var inte intresserad av att prata med mig. Med mobilen hela tiden. Och jag bara, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Han visar ju med hela kroppen och med attityden att han inte vill ha med mig att göra. Och då sen då och detta märkte även då andra aspiranter och sa att det är inte okej, vi ser hur han är emot dig och jag vet inte vad jag ska göra. Och alla sa, du måste byta instruktör. Alltså du kan inte ha honom längre.
Mm.
Och jag har ju många vänner inom den blåa myndigheten. Och alla de som känner honom hade ju också liksom så här: och han är inte riktigt schysst. Han har ett visst sätt. Och så fick man ju höra olika historier där man bara satt och skakade på huvudet. Är det här verkligen sant? Och det var till exempel då en annan kollega på den här lilla stationen som jag var på då. Den personen berättade att när han var instruktör på PNF steg 3, vilket är då när du är färdig med aspiranten, så går du till termin 6 och så går du lite kompletterade utbildningar för att vara färdig PA där då.
Mm.
Då berättade den här polispersonen då att han var instruktör åt en annan i den omgången och den personen valde till och med att hoppa av steg 3 för att den kunde inte ha med honom att göra.
Oj,
och det är steg, okay. Efter steg 3 som du får köra med blåljus.
Ah, okay.
Och då tänkte jag liksom, men det här låter ju ganska illa. Då är det kanske inte mig det är fel på. Men det var ju mycket som man reflekterade hela tiden. Vad kan jag göra för att förändra? Vad sa jag fel? Vad var det jag gjorde? Eller vad var det jag inte gjorde? Alltså det var mycket processer.
Mm.
Men alla på den stationen sa liksom typ: ja, du bör byta. Alltså det är så här, ser du så här, du är på väg mot ett stort isberg. Du ser det liksom om 8 veckor. Du är på väg mot isberget, det kommer inte gå bra, du måste börja gira så fort som möjligt. Jag visste att om jag kommer att göra detta så kommer jag få den här stämpeln på mig på stationen. Och mycket riktigt så kände jag det. Det var väldigt tydligt liksom, för den instruktören som jag bytte till sen då, den har ju jobbat ihop med honom i några år. Hur mycket förtroendekapital har jag kontra det då? Han kommer självklart att fråga,
jag förstår.
Varför vill du inte ha med dig Tony längre? Ja, vad har jag att komma med? Ska jag liksom tala om för honom att nej, han har fel. Lyssna på mig nu. Helt, helt grön och ny.
Ja, jag fattar. Okej, men var de liksom bara kollegor eller var de även typ vänner? Eller vet du?
Ja, det vet jag inte. Jag har inte varit med så pass mycket och länge att jag kunde liksom få en...
Men kände du att du, hur kände du att du blev uppfattad som någon form av motvalls?
Jag vet inte, alltså det var hela tiden... Alla andra... poliser som jag arbetade ihop med under aspiranten, supertrevliga, vi kunde skratta högt, vi jobbade bra, det var mycket ge och ta, de var ödmjuka, när det var något som de var osäkra på så frågade de mig, du som kommer direkt från skolbänken, någonting, och så kunde vi ha en dialog och de respekterade min åsikt och det jag kunde tillföra. Jag kände verkligen att jag blev sedd, här vill jag vara. Men då när jag fick jobba med de här instruktörerna då som var lite mer innästlade kanske då, som höll varandra om ryggen. Där var det hela tiden suck och stön i himlande med ögon. Alltså det var väldigt tydligt. Och det gick så långt så till och med i slutet där då, så var det en annan polisman då som frågade mig om den här instruktören då. Har det hänt någonting med honom? Ja, han verkar ju inte pigg och glad. Och jag bara, nej, han är sån varje dag när han jobbar med mig. Men jag ser hur han är sen i inne på stationen liksom, hur han, när han är med andra människor, då är han pigg och glad. Men sen när vi sätter oss i bilen, och det är han och jag, och då är det liksom, håller sig mycket för pannan liksom, och typ lutar sig utåt och sådär liksom.
Hur känns det då att se någon som är nästan två olika personer på det sättet?
Ja, jag fattar ju. Men samtidigt så vill jag inte vara den här crybaby som bara, alla ska anpassa sig efter mig. Jag vill att mina handlingar talar för sig. Jag vill inte att jag ska behöva be dem att tycka om mig.
Nej.
Jag jobbar hårt, jag sliter, jag låter mina handlingar tala för sig. Jag gjorde ett bra jobb och det var, märkte jag många gånger när jag jobbade. Det var många från allmänhet som frågade typ, hur länge har du varit polis? Hur många år? Nej, men det är bara några månader. Åh, herregud, men du verkar så himla trevlig och trygg i dig själv och den biten. Typ. Ja, men det, ofta så tycker jag att, och det har även hört när jag lyssnar mycket på podden din, liksom det här med att behandlar man folk med respekt så får man ju respekt tillbaka. Och det märkte jag tidigt under min tid på myndigheterna då, att ena dagen är de misstänkt och andra dagen är de målsägande. Det är, vad jag fick lära mig, någonting som kallas, vad var det, stamkunder i företaget, eller vad man kallar. Och om man bemöter dem med respekt så underlättar det jättemycket i utredningsarbetet. Och det var många gånger som jag kunde använda mig av det när de ville prata med mig. Vare sig de var misstänkta eller inte. För ibland så var de så att de berättade väldigt mycket. Och då kunde jag använda det emot dem. Men du sa det här och det här tidigare, hur menade du då? Ja, och så försökte de liksom förklara det på något sätt. Men på något sätt så erkände de lite grann då att ja, jag hade inte riktigt tillåtit sig att ta den här tvn. Men jag tyckte det därför att jag ville ha någonting som pant. Mm. Aha, okej då. Då förstår jag hur du tänkte. Skrev in detta och sen så fick jag tillbaka från FU-ledaren då. Tummen upp, jättebra jobbat. Det här är ju ett case closed liksom.
Du berättade innan att du tänkte lite så här, är det någonting som jag... Är det jag liksom, jag som är konstig och så här, hur mycket har du reflekterat? Finns det någonting där som du känner, så här, gjorde du någonting alltså konstigt rent polisiärt? Ja, men han sa att du hade parkerat bilen fel, det låter ju som en liten sak. Men var det någonting under utbildningen där du gjorde någonting som var så här, men det här är helt felaktigt Tony, du kan inte liksom... Han ska inte gripas, eller det här kan ju bli ett olaga frihet, eller så där kan du inte säga, eller var det någonting Aha. sånt?
Det var ju en dag då jag hade svårt att prestera, och det hänger väl ihop lite grann med det som brukar vara den här punkten, vad är det, en särskild grej som man har med sig. Men efter den situationen då så fick jag liksom inget stöd, inget hjälp, avlastning, och då hade jag jättesvårt att prestera dagen efter. Och då var det en person som var stökig i bilen där jag satt bak med honom. Och det var så mycket som for runt i mitt huvud. Och jag förstod efteråt att de ville att jag skulle liksom använda våld i förebyggande syfte. Han behöver inte slåss innan jag ska liksom behöva... Jag ska inte behöva agera i nödvärn.
Nej.
Och det förstod jag nu efteråt. Men att det skulle leda till...
Alltså det blev stökigt i bilen eller?
Nej, det blev inte så. Alltså han var arg. Han var påverkad.
En som skulle gripa sig eller omhändertas i bilen.
Ja, precis. Han skulle följa med till sjukhuset för blodprov. För han kunde inte lämna urinprov. Så därför skulle han följa med då en lite längre sträcka. Och där då i bilen så var han arg. Och han liksom slog sin knytnäve i sin egna hand. Och kunde liksom skrika så här ibland. Och jag blängde på honom och jag pratade med honom. Och liksom, jag kände liksom att jag upplevde att jag hade kontroll. Men jag kan förstå att de som sitter framme i bilen kanske inte känner det på samma sätt.
Okej. Vad ville de att du skulle ha gjort?
Nej, men att de ville att jag skulle liksom stannat bilen
och tryckt till honom och kanske även då lägga fängsel på honom då.
Okay.
Jag förstår det nu i efterhand, men jag hade aldrig ställts inför en sån situation innan. Och med den händelsen som var natten innan så mådde jag inte bra.
Vad hände då natten innan?
Ska vi se, detta var ganska nära in på slutet av aspiranten. Det var 2 veckor innan man skulle få det sista betyget då. Och då fick jag då fick vi till oss någonting som hette en lägenhetsundersökning. Och jag visste inte riktigt vad en lägenhetsundersökning var, mer om man bara hör på ordet liksom, man ska undersöka en lägenhet och kan det varit något brott eller något sånt där, inbrott eller vad det än kan vara. Men det vi fick till oss av RLC då var att det är en kvinna som har ringt in. Hon är orolig för sin exman, för när hon skulle lämna barnet till honom då, så nu skulle det bli pappavecka för barnet där då.
Mm.
Hon pratade med honom klockan 12 på dagen och han svarade, han sa att det går jättebra och kommer om några timmar så tar jag emot. Och sen så svarade han inte längre vid dörren då. Och därför så ringde hon till polisen. Och då hade vi en liten framkörning där på kanske 10 minuter. Så vi pratade lite grann. Vad tror du det kan vara då? Och den informationen vi fick till oss också var att han hade nyligen gjort slut med sin tjej. Några dagar innan. Och då tänker jag så här. Men vad gör jag om jag gör slut med en tjej? Ja, man kanske är lite ledsen. Det kan jag förstå. Men hur skulle jag hantera det? Jag dricker några öl, spelar tv-spel, somnar i soffan och kanske inte så här jättepigg på att prata med sitt ex.
Nej.
Man kanske har upprivna sår av den relationen också, vad vet jag. Men det var den mentala förberedelsen jag hade. Han ligger nog däckad i soffan. Så när vi kom fram, så detta var ju mitt på natten då, 12, och utanför bostaden då, så var det exfrun då, hon som ringde in, någon vän och sen även var det han som bodde där då. Hans föräldrar var på utsidan också, så de var totalt 4 personer där. Grannen då hade nyckeln till bostaden, för hon var även hyresvärd. Så vi började med att vi knackade på dörren och ropade, polis, är någon där? Kolla in genom fönstren och gick runt och sånt då. Inget svar. Och det är ändå tänt inne, så vi tänkte att vi behöver liksom gå in lite närmare. Så jag gick till hyresvärden och frågade om nyckeln. Jag fick den. Jag låste upp dörren och jag ropade igen då, lite mer bestämd röst. Polis, är det någon här? Inget svar. Och då var det ju först en lång korridor med några dörrar höger och vänster då. Jag gick först. Och så visade att kommer man till en dörr så söker man igenom det utrymmet först då, så man inte har några osökta utrymmen bakom sig.
Just det.
Jag sökte vänster ett rum och sökte höger ett rum. Och sen så kom jag fram till någon form av T-korsning där det var en dörr till höger. Den var stängd så man kunde inte liksom se vad det var för rum då. Och sen så såg man att gången fortsatte åt vänster. Och så tänkte jag liksom typ, nu står jag inför ett litet, vilket ska jag välja först att söka igenom då? Men då gjorde jag så att jag tog ett stort kliv fram med min fot och höll fast dörrantaget på dörren till höger sida då, så inte någon kan bara flyga igenom den då. Så jag höll fast dörrantaget och höll min fot mot dörren där då. Och så vände jag mig åt vänster och så hängde han mitt framför mitt ansikte. Jag tror det var mindre än 30 cm. Så hade han hängt sig själv då med en livrem. Mm. För det var en trappa till vänster.
Okej, okay, okej.
Okay. Och jag bara hoppade till och backade. Och jag bara, han är död. Han är död. Och min instruktör då, nej du skojar. Nej. Han hänger där. Och det är inte ofta jag liksom får någon form av tunghäfta. Men här var det, det var en overload där.
Ja, det låter väl fullständigt rimligt. Ja, att man kan få. Mm.
Så det kan ju fram då bakom mig och tittade. Och fan, är han ju. Och jag kommer ihåg liksom att det här den bilden...
Ja, det blev en liten chock kan man säga.
Oh ja. Den bilden är ju fortfarande inbränd i mitt huvud.
Ja.
Liksom, det såg ut som en docka, för han var ju så blek.
Ja.
Och stel. Men samtidigt så var det så mycket detaljer. Alltså, ser ut som en riktig människa.
Mm.
Samtidigt också som att du vill tro att det är sant. Men efter några sekunder, om man säger så, 20-30 sekunder, så sa vi att liksom, vi måste skära ner honom. Vi måste undersöka så att det inte är något brott egentligen då, att han kanske blivit mördad och sen hängd för att det ska liksom dölja brottet då.
Just det.
Och då när instruktören skar ner livremmen så höll jag fast, och det här var en stor kille, säkert 100 kilo. Och jag är inte jätteliten och klen heller. Liksom. Men man ville ta emot med någon form av respekt. Så jag fick ju vara nära. Så när då han skar ner livremmen då, så hörde jag det här pustet. Och jag tänkte en halv sekund, han lever. Men samtidigt som jag hör mig själv tänka det, så tänker jag också, vad fan tror du? Men jag ville liksom att det skulle vara ett lyckligt slut på detta. Familjen stod ju där ute.
Mm.
Men då kände jag också att liksom, han var kall och han var likstel. Så jag förstod liksom att jag kunde inte lura någon. Inte ens mig själv. Inte ens som jag ville. Och jag la ner honom. Vi gick igenom kroppen. Kollade så här, inga andra skador. Nej. Och först då kom gruppchefen in. Och frågade mig, Tony, hur mår du? Ja, men jag mår bra. Tänker jag i jämförelse med han som ligger här och de som är på utsidan.
Mm.
Jag skulle inte stå där och säga liksom, typ, nej, jag tycker det här var jobbigt.
Nej, jag fattar.
Men det är klart man gör det, men i jämförelse så verkar det så fruktansvärt litet. Och... ja, jag är bara lite törstig, kommer ihåg att jag sa. Och det funderar jag på så här långt efteråt, bara, vad fan sa jag det? Men det förstod jag då efteråt var en sån här vanlig akut stressreaktion då. Oh. Törst och sånt där. Oh. Så när han låg där på marken, och då sa instruktören då till mig, vi måste ju gå ut och lämna dödsbud. De är ju på utsidan och fattar ju tagit några minuter nu. Tony, är du redo?
Och jag kände... skickar man aspiranter på det direkt? Jag tycker det är...
Ja, det här jag också börjar känna... Ja, snälla, det här är väldigt mycket redan. Alltså bara att du fick en hängning mitt framför ansiktet. Bara där har jag ganska mycket att ta igen.
Mm.
Men ja, jag vill ju ändå, liksom, man är ju i beroendeställning. Jag vill ju liksom hela tiden jaga den här bekräftelsen. Det här har bra jobbat. Det är typ det enda man vill höra som aspirant.
Mm.
För han sa det liksom att du får lämna dödsbud till de som står här utanför då. Ja, vänta, ge mig en minut bara. Och då kommer jag ihåg det, i skolan så pratade vi om det här med att man ska vara tydlig med vilka ord man använder. Man ska använda ord som död och avliden, inte vaga begrepp då. Som att han inte är här längre och sånt där då. Så efter en minut så gick jag ut och jag berättade. Jag använde både ordet död och avliden för att vara liksom tydlig. Och de blev ju helt förkrossade såklart på utsidan då. Han var ju inte gammal, han där inne.
Nej, vad tror du? Vad för ålder på han då?
Ja, jag kommer inte ihåg. Men han var yngre än mig.
Ja.
Och det var barn inblandat. Och jag drog mycket paralleller till mitt egna liv. Vad skulle hända mina barn om jag skulle dö?
Mm.
Nej, jag skulle inte ta självmord. Men om det skulle hända någonting annat. Nu är det ju dåvarande fru. Ha ett svagt socialt nätverk. Så jag kände liksom att hur ska det gå för dem?
Mm.
Mycket gick ju det parallellt samtidigt med att jag försökte liksom arbeta där. Och då när jag berättade dödsbudet, jag försökte liksom hålla ihop det själv. Och sen efter bara några sekunder eller någon minut så sa instruktören även då att nu vill jag att du håller ett förhör med exfrun. Och fråga om de senaste observationerna med den här mannen här då. Okej, ja visst. Och så höll jag ett förhör där på plats. Och hon berättade lite grann då. Men den frågan hon ställde mig, det gick djupt in i mig när hon sa, vad ska jag säga till vårt barn? i vanliga fall så är jag ganska duktig på att uttrycka mig. Men det var ett sånt tillfälle där jag bara... Jag vet inte.
Nej, det är ju... Det är ju rimligt att svara så, för att kan man ge ett precis svar vad man ska säga, och barn är ju människor och individer och reagerar på olika sätt och så vidare. Men kanske det som man har lärt sig på skolan, att vara tydlig kanske inte. Ja. Men jag förstår din tvekan. Ja. Mm.
Och då, jag tänkte hela tiden på mina barn också i liknande ålder. Det var en riktig overload i skallen på mig. Ja. Sen var vi ju klara där. Åkte tillbaka till stationen och jag satt helt tyst och försökte göra den här dödsrapporten. Jag skrev väldigt långsamt för jag fick liksom bearbeta väldigt mycket samtidigt. Det var en annan i turlaget som uppmärksammade mig och sa: Tony, hur mår du? Ja, jag vet inte. Alltså det kändes typ som 2 timmar. Jag bara satt där och typ stirrade och skrev väldigt, väldigt långsamt. Men sen då så... Men vi jobbade på. Och så var det sånt kallat väntpass då. Så man går av tidigt på morgonen, går hem, sover och så jobbar man kvällen igen då.
Och det var då...
Det var då den här stökiga transporten. Jag har inte fått någon avlastningssamtal. Ingen liksom... vi kanske tror... Eller vi tänker nog att du har varit med om ganska mycket. Du kanske inte bör vara med ute idag. Du kanske borde liksom... Och ta det lite lugnt. Någonstans där hoppade jag så på att jag skulle få den uppbackningen eller det stödet.
Men hade du någon tanke på att fråga själv om det fanns den möjligheten?
Det enda jag tänkte på att jag skulle försöka hålla ihop det och liksom jaga den här konstanta bekräftelsen.
Jag tänker på den här händelsen innan med stökig person i bilen. Då, som hände, eller det hände dagen efter så att säga. Ja, ja. Det finns ju också en möjlighet, jag tänker om en instruktör sitter fram och man tycker att man ska hantera, det finns ju en möjlighet att kommunicera här med en aspirant och säga så här: vet du, nu ska vi se till att den här personen blir lugn, jag känner mig inte trygg här som förare eller så. Man kan ju inte tanka överföra vad du ska göra, det måste ju också finnas en... Sen kan man givetvis komma med viss kritik efteråt och sådär, men det är ju viktigt att... Det är ju som när man jobbar sådär i polispatruller, så är det ju jävligt viktigt att man... hojta till när man tycker att någonting inte stämmer. Men det var mer efteråt du fick den kritiken.
Ja, han sa under bilresan där då att Tony, det är du som har ansvar för säkerheten där bak. Ja, jajamän. Mm. Men det hela tiden, alltså varannan tanke jag hade var ju liksom den här inpräntade personen jag hade i mitt ansikte då. Mm. Hängningen där. Jag hade jättesvårt att tänka liksom. Det var fortfarande så färskt liksom.
Men sen händer det någonting då, för om vi ska gå händelserna i förväg lite grann, så är det så att du är avskild från utbildningen.
Ja, precis. Jag fick inte fortsatt min anställning. Jag fick en förlängning heter det då.
Du fick inte en förlängning?
Jo, jag fick en förlängning.
Du fick en förlängning?
Ja, jajamän.
Av aspiranten?
Ja, eller? Precis. Jajamän. Så aspiranten är ju 6 månader och så får man en förlängning på, jag tror det kan vara 2, 4, 6 månader. Ja. Beroende på prognosen då. Och då när det vankades förlängning, då frågade min handledare: vill du vara i kontakt med polisförbundet? Ja, för de har ju gjort besök många gånger på skolan och sagt att är det någonting så ska man alltid höra sig av sig till dem. Stort som litet, men så tidigt som möjligt. Jag tänkte, jag är väl dum om jag inte tar tillvara på all hjälp som finns och tänker att jag ska lösa det här själv och men, sen inte lösa det, och då sitter man ju där väldigt dum.
Just det, men vad är anledningen till att du får just förlängning då? Vad säger man då?
Ja, men det var det ju några av de här tidigare punkterna, jag tror det är 27 eller något sånt där punkterna då, och det var några av de punkterna som nu uppnådde kompetens, och alla de punkterna var hänvisade till den här dagen efter hängningen. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist att hängde jag så löst att ett snedsteg så får jag inte liksom godkänt. Då hade jag jättegärna haft det lite tidigare, den prognosen. Och sen så som vi pratade om det här trafikstoppet där då, där jag ställde mig lite för mycket bakom den andra bilen som vi hade stannat då. De ville att jag skulle stå lite mer till vänster så att man får en korridor att jobba fritt i som polis idag. Även om den gatan var ganska låg hastighet, jag tror det var en 50 km väg liksom, och den var ganska smal. Men jag förstår ju syftet, jag ser inte emot det. Men då jag fick till det direkt efter det, nästa gång jag fick göra en sån här ett sånt här trafikstopp där då.
Jag tycker det låter nu, givetvis är det här din historia och sådär, men jag tycker det låter ju helt orimligt, några praktiska detaljer. Jag menar, har de inte sagt att det är någonting just med dig, att du uppträder arrogant eller felaktigt eller har dålig människosyn eller...
Nej, det är absolut inte, det har jag inte fått till mig. Nej. Det är många andra saker som jag reflekterar över, där jag kände liksom att jag hade svårt att identifiera mig med den arbetsplatsen och den miljön. Det var till exempel då någonting som jag kände att jag är ju så pass gammal nu, så jag vet ju vad som är rätt och fel. Och ibland så kan det bara handla om kanske någon form av vad man tycker är okej eller inte. Men det var ju en instruktör som sa till en annan aspirant då att kom ihåg nu att vi jobbar inte med människor, utan vi jobbar mot människor.
Oj, okej.
Ja, så kände jag också. Och jag vände mig om i korridoren när jag hörde detta. Är det ingen annan som reagerar på detta? Och den här aspiranten svarade ju som ett mantra då liksom, så att de sa det tillsammans i kör. Så det här är ju inte första gången som den personen fått höra det, så jag tänkte, det här kan ju fan inte stämma.
Men var befinner du dig nu i livet med tanke på polisutbildning och så?
Ja, den ju har jag lagt bakom mig. Jag har ju även berättat detta för Polisförbundet och de tyckte också att det här var väldigt alarmerande dåligt.
Fick du någon hjälp från Polisförbundet?
De ska se närmare in på detta, men då när jag pratade med Katarina von Sydow så sa hon att det här var inte bra, det här ska vi hålla närmare på, men det här kan ta tid. Om det skulle vara så att du får möjlighet att bli polis igen, vill du det? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga på det, sa jag.
Ja, det är så.
Jag har två års CSN-skulder och i och med all den här resan som jag gick igenom då, jag fick ta på mig ett skal, jag fick ju liksom hålla ihop med den här dåliga behandlingen och ändå liksom komma tillbaka dag efter dag och liksom ge hjärnet och blotta mig. Min dåvarande fru tyckte att jag hade förändrats så pass mycket att hennes känslor för mig försvann. Jag visste inte om detta. Jag alltid tänkte på var jag ska landa det här jobbet så jag kan ta hand om min familj. Tyvärr så förvanskade jag hennes känslor. Det var jag inte medveten om. Inte alls långt efter det så skiljer vi oss.
Okej, okay. Så det drabbade även ditt privatliv?
Yes.
Vad skulle du råda en blivande aspirant, en under utbildningen som är på väg ut på aspiranten eller som är på aspiranten? Finns det någonting du skulle kunna göra annorlunda, eller är det någonting du kan liksom ge något allmänt råd kring?
Ja, det är ju den där miljonkronorsfrågan där.
Ja, det är ju det.
Jag har ju legat vaken många nätter och funderat på om jag hade gjort så. Om jag hade gjort så, alltså det... Ja.
Men det finns en sorg att det har blivit så här ändå.
Ja, besvikelse, absolut. Ja. Jag är besviken på myndigheten.
Men vad står det i motiveringen kring varför du inte får bli polis?
Ja, nu har jag lagt de här papperna bakom mig. För i och med att jag blev behandlad så under så lång tid med suck och stön, och jag kände liksom att om jag nu skulle få godkänt. Mm. Men jag känner liksom hur de behandlar mig. Alltså, är det verkligen så du vill ha en framtida kollega som liksom som inte är trevlig mot dig? Nej, jag vet inte. Alltså, jag var hela tiden mer och mer förberedd på att det här kommer inte gå hela vägen. Och varje möte jag hade med aspirantansvarig och med representant från Polisförbundet, så var det bara, och även instruktörerna, det var bara monologer. De pratade på typ i 10-15 minuter och det spelade ingen vad jag ens sa. Det var bara liksom, nej men det är så här det är inte i mitt område längre, nu har det gått vidare till nästa instans, så det spelar ingen roll vad den säger. Men okej, okay. Alltså det var ingen som var intresserad att höra vad jag hade att säga. Okay. Det kanske låg någonting sånt där. Är det ingen som tänker att den här hängen och dödsbudet och sen kunna leverera dagen efter utan någon form av avlastningssamtal, vi kanske förväntar oss lite för mycket av en aspirant.
Mm.
Det var ingen som sa stopp och belägg här nu. Och där känner jag den stora besvikelsen. Och jag har fått betala ett högt pris.
Mm.
Så jag tänker bara...
Men just nu kan... I vilket läge befinner sig? Pågår den här? Ska det bli någonting från... Ska de ta upp det här polisförbundet och kolla på det här igen? Är det så?
När hon frågade mig om jag ville bli polis igen eller om det skulle vara så, så sa jag att jag vet inte, men jag ligger inte och håller, jag ligger inte bakom nätterna, jag håller inte andan för detta. Jag har ju gått vidare i mitt liv.
Mm.
Och jag gett mig in så pass mycket i den här nya inriktningen att jag tycker inte bara kasta bort det.
Nej, jag fattar.
Jag måste ju lägga det här bakom mig, för det har tagit tillräckligt mycket. Jag vill inte känna liksom att det förstör mig resten av
mitt liv. Är du bitter?
Ett tag var jag det.
Mm.
Varje gång jag såg en polisbil liksom, efter allt detta, det är min puls gick upp.
Oh.
Vem är det som sitter i den bilen? Är det den personen? Är det den? Ja, okej, någonting. Sen, nu har det gått så pass lång tid liksom, som att jag bara... Jag förstår ju klart, jag har ju många vänner inom myndigheten. Och när jag berättade för dem min resa, de beklagar och de skäms också för den arbetsplats de representerar. Men det finns ju dåliga hantverkare också, och ändå så byggs det fortfarande hus. Liksom. Man kan inte dra alla över en kant. Så jag Nej. Förstår att det finns ju vissa individer som vill göra saker på sitt sätt. Ja, det var i deras våld jag hamnade. Ja, så kan det bli ibland.
Ja, det är ju en, på ett sätt, det låter ju konstigt om man säger en spännande historia. Men det är åtminstone en intressant historia, och jag kan förstå... Den, även om bitterheten är borta lite grann, men också besvikelsen när man kastas in i 2 år, pluggar och så blir inte allt som har tänkt så. Man kanske, och det var jag själv kanske en bild av polismyndigheten, att folk som jobbar där är vana att hantera människor om de inte faller. Jag vet inte ens om du faller utanför ramen, jag har inte jobbat med det eller något sånt där. Mm. Men även om det är så att någon faller utanför ramen i kantig och lite svår, och så brukar jag ju handledare och instruktörer var ganska kunniga på att luckra upp eller prata med en sån person och få det lite på rätt linje. Men Tony, trots att det nu kanske inte blir polisyrket för dig, men kan du kolla på polisserien? Har du något att rekommendera?
Direkt efter allting tog slut, då var jag helt anti. Jag kunde inte se på Beck, jag kunde inte ens se på Teppelä i huvudet på en gärningsman eller något sånt där. För det blev så mycket trauma för mig där då. Men sen efter en stund då så kunde jag börja kolla igen. Men då när jag var så mest inne i det, det var ju Brooklyn Nine-Nine.
Ja,
jag var så uppslukad. Jag kunde se alla säsonger på repeat. För jag tyckte det var så kul, och jag bara en sån här familj vill jag också ha, liksom det här med att man kan skoja och man allvar ihop med humor och den biten. Sen så förstår jag klart, det är ju långt ifrån verkligheten, men det var ju någonting som jag kollade mycket på.
Det är roligt.
Men sen så någonting som jag vet att även du tyckte mycket om när du var liten, när jag för mig. Någonting som jag växte upp med, det var ju Robocop.
Oj.
För det har du väl nämnt någon gång innan?
Ja, det är ju en av mina absoluta favoritfilmer. Ja. Och då menar jag originalet. Med Peter Weller.
Ja, ja. Jag hade 2:an på VHS, och just den filmen kan jag väldigt mycket.
Ja, men 2:an, var det inte då han fick någon jetpack? Eller
nej, 3:an innan han jetpack. Då hade det gått ut, för det var då asiaterna tog över. De skulle liksom modda honom på något sätt. Och det blev så konstigt. Men 1:an och 2:an, de var bra.
Ja, framförallt 1:an. Och det är ju han holländska regissören Paul Fan. Han har även gjort, den gillar jag också faktiskt, Starship Troopers.
Jaha, okej.
Vad heter han? Paul van der Hoven. Ja, någon får rätta mig. Ja, men bra tips tycker jag.
Ja.
Brooklyn 9-1-1 är jätterolig.
Ja, ja.
För den som vill ha lite polishumor. Och självklart Robocop.
Sen så tyckte jag att Tunna blå linjen var väldigt bra. Jag såg bara den första säsongen.
Mm.
Men där kunde jag ju känna igen mig mycket. Vad det är Leila tror hon heter.
Hon som har morfar i butiken.
Precis,
där.
Liksom hur hon blir dragen gentemot yrket liksom, måste vara en polisman, men samtidigt också så här, behöver ta hand om sin familj, och ibland så kolliderar det väldigt mycket, och där kunde jag känna mycket liknelser då. Mm.
Och du som lyssnar, är det så att du har några inputs kring det här, hör gärna av dig om du är aspirant och så här. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt, höra lite vad du gör idag, Tony, hur du har gått vidare efter det här. Så tack så länge för din historia.
Mm, tack själv. Tack.
Tack, Snusnack är slut för den här gången. Nästa vecka så återkommer vi med en rättsläkare som gäst, vilket ju kommer bli väldigt spännande, tror jag. Glöm inte att smita in då. Ha det bra, hej.